Ready when you are, my love.
Ja, go, du får starta.
Hej och välkomna till det andra avsnittet av e-sportpodden denna säsong med mig, Emil Hiton Christensen, och med mig som vanligt min eminenta Tommy Potte Ingmarsson. Hur är läget, Tommy?
Ja, men det är underbart. Ja? Äntligen är vi igång igen.
Äntligen fredag tänkte jag säga, men det här är torsdag.
För de som lyssnar.
Ja, det är exakt. Så glad fredag på er alla lyssnare här. Och ja, vi ska ju diskutera e-sport i vanlig ordning. Jag måste säga att det är skitkul att vara tillbaka igen. Det här är andra avsnittet vi spelar in nu, men det känns så otroligt roligt att göra det här igen.
Det finns ju så mycket att prata om, så man vet inte ens vart man ska börja, vilket bara är positivt.
Nej, nej. Och jag tycker att fan, vi börjar bomba rakt igenom de sakerna. Jag har ett par saker som jag tycker att vi ska diskutera. Det första är ett ganska sjukt rykte. Ens gick ju så förbaskat bra under majoren. Torskade i finalen mot Astralis, men de var två runder från att åka ur i gruppspel och gå 0-3 och behöva gå igenom minern och går hela vägen till en majorfinal. Gick inte hela vägen, Astralis är ju bäst i världen just nu, men ryktet är att Sunny ska gå in och ta en plats igen. Och det ska tydligen vara ganska konkreta källor som berättar det här, att det verkar verkligen vara på gång. Nu frågar...
Är det inte alltid den där rykten, konkreta källor?
Nej, men det här är, jag har lite kontakter kvar, även om jag är en gammal gubbe. Det ska tydligen vara på gång det här. Det låter ju helt sinnessjukt i min öron, även om Sunny är en fantastiskt bra spelare, så varför? Du har precis gjort det superrun och du är ett 1 år gammalt lag och har gjort det så här bra. Börja in och pilla det här nu när det går så bra. Det är ju helt orimligt, även om han är bättre på en individuell nivå än flera spelare i det laget.
Jag köper det och säger emot dig. För okay, om du kollar historiskt på hur vi gjorde, Emil, och hur många lag idag, så blir det så här. Det jag tycker det visar en mentalitet att de inte är nöjda, vilket jag älskar.
Nej, bra.
De är inte nöjda med att vara tvåa. De vill bli ännu bättre. Ja. De vill bli bäst. Och de tycker inte att det arsenalet de har just nu kommer ta dem dit. Vi vet inte vad som händer bakom gallerierna. Är kemin riktigt så den ska bland alla fem spelarna? Är det någon som kanske inte put in the hours som man behöver? Du vet ju själv, även om det är, vi har spelat med folk som vi älskar privat, vi liksom har hur kul som helst med, ibland så har ju inte spelare samma motivation som alla andra och inte lägger ner de här extra timmarna som behövs och träna privat och så vidare. Och då behöver man göra en förändring.
Nej, men alltså jag köper det du säger, men samtidigt så här, när vi spelade, Tommy, då var vi bäst i världen. NC är inte bäst i världen. Då var ett rankat 40 lag för ett år sedan. De har kört en otrolig resa upp här. Alltså, jag hade sagt det. Hade det varit Astralis som hade gjort det eller något? Absolut. De vinner allt nu. Okej, men säg typ något bra då. Navi. Där hade jag köpt det. Men det är så här, ens de har gått så bra, de har gått från ingenting till allting. Jag delar ditt resonemang i vad du säger, för att du har helt rätt i det du säger och sånt. Vi vet inte alla detaljer bakom kulisserna, men samtidigt i det här läget, jag har svårt att se att någon av spelarna i det laget skulle, du vet, börja släcka och sånt, eller att de har gjort det innan när det har gått så bra för dem. I disagree.
Ja, nej, men det ska bli spännande att se, för jag tycker ju alltid tyckt att Sunny är ju en fantastisk spelare.
Ja, samma här.
Om jag ser det som de ser det, jag vet inte, men jag tror att han kan höja dem beroende på liksom vad han tillför med spelarkemin och sånt. Ja. Den måste ju också klicka såklart, men skillmässigt så tror jag att de kan ta sig ännu bättre. Jag menar, de har ju ändå varit en lagmaskin skulle jag vilja säga ens. Med väldigt mycket potential och väldigt många up and coming talanger som har blommat ut. Men Sunny har ju ändå liksom lite mer erfarenhet än en spelare ska jag säga, vilket låter konstigt när de har kommit tvåa i major.
Ja, jag håller med.
Men jag tycker det är spännande att säga. Jag gillar mentaliteten att man inte är nöjd och vill bli lite bättre. Samtidigt så här, jag är också den personen som säger bryt all ett vinnande koncept.
Nej, precis, exakt. Det är den som är ute efter det. Och där måste man väl ändå kalla vinnande koncept med tanke på hur, alltså de har inte varit kassa, men de har absolut inte varit majorfinalmaterial innan.
Nej.
Och det är ju, nej. Men jag köper det. Alltså jag är nog den mest liberala någonsin mot att spela byten och sparka folk och sånt. Jag älskar det. Jag tycker att det är så här, vi ska mer djupdyka i sådana saker lite senare på det. Men jag älskar ju det. Men här tycker jag att det är fel. Det är nog första gången som du hör mig säga det. Men jag tycker att det är fel i det här läget. Jag vet inte ens vem de ska byta ut. För det är så här,
jag brukar vara den snälla som håller med lite här.
Ja, det vet. Vad hänt? Men alltså det är så här, hypotetiskt borde väl ha X7 eller Ariel som de byter ut i det läget. Och jag tycker ingen av dem har spelat dåligt.
Nej, och det beror ju på liksom vad det är för roller och sånt. Så det är svårt. Jag har svårt, för kemins skull så är det svårt att se hur de kommer få ihop det på kort tid. Mm. Men samtidigt så kanske de satsar långsiktigt. Och, ja, vi får se.
Ja, men det är alltså, jag tror att någonstans så tror jag att det är fel beslut. Jag bara har magkänslan.
Ska vi hoppa in till något? Det är väldigt mycket CS-fokus självklart när det ligger varmt om hjärtat.
Det kommer annat i det här avsnittet också.
Men Fortnite släpper en ny patch, Emil.
Ja.
Ja. Vad säger du om det?
Jag har inte så mycket att säga om det. Jag spelar Fortnite 2 gånger. Du kanske kan enlighten mig. Vad är nytt i den här patchen?
Nej, men alltså, de ska ju släppa rullande fordon. Någon vending machine som jag inte riktigt vet funktionen på själv.
Okay. Så de ändrar alltså väldigt mycket från core-segmentet av spelet?
Ja, jag skulle vilja säga att jag har länge tyckt att Fortnite är lite konstigt, för att jag tycker att det har haft så mycket potential som vi sa förut. Jag hoppas själv, eller vill att det ska blomma ut som ett liksom e-sportspel, men det känns som att speltillverkarna och jobbar lite mot communityn här. Alltså, tillåt inte custom games, lägger in nya konstiga features. Det var ju ett svärd ett tag som var helt... Nej, men alltså det är...
Sword of Doom.
Ja, men faktiskt. Det är så här, typ det här är, vad heter, Sagan om ringen-grejer när man liksom köttar allt.
Ja, men det är lite som mig. Jag är ju gammal WoW-nörd, så att det... men det tycker jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag måste dock få lägga in en liten anekdot här. Att Fortnite, jag tror att det här är min teori runt det, varför de inte öppnar upp mot e-sport. De tjänar så fruktansvärt mycket pengar på det. Och ja, de har sagt att de har ju massa tävlingar för e-sport. De låter det vara där, så får du ticka på som det går. För de tjänar så mycket pengar. Det finns ingen anledning för dem att gå djupare i det och öppna upp och sånt. Även om det är så här, för de gör sina bucks nu. De kommer inte behöva mer pengar i hela sitt liv. Så de är lite greedy. Kan jag säga det?
Ja, nej, men absolut. Det alltså det är, obviously så gör det så att det känns som att de riktar sig till en yngre publik. Som ändå är måna om att liksom köpa skins och utseende i spelet. Men kanske inte kommer tävla så mycket, utan nej, spelar det mer för ett casual-spel. Ja. Fast det ändå är competitive. Så ja, jag vet inte. Jag har inte spelat det så mycket själv, utan jag har varit en PUBG-nörd, eller om man får säga det så. Och det känns som att liksom den communityn har varit delad, och nu har jag väl börjat spela mycket, mycket mer Apex Legends, som ska bli intressant att se om de följer Fortnite spår och blir nöjda nu när de har blivit någon form av liksom succé.
Har du 50 miljoner spelare nu?
Ja, på vad är det, 4-5 veckor tror jag.
Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Ja, nej, nog om det. Tillbaka till CS. Du, Kerrigan, har du sett tweeten han skickade ut?
Ja.
Ja. Innebär det att han har signat nytt avtal eller att han rivit avtalet? Okej. Nu satt jag i halsen, jag blir så exalterad. För er som inte har sett tweeten, han lägger upp en meme på Twitter när det är en gubbe som river ett kontrakt eller papper. Så jag skulle gissa på att han är ute ur Face. Alltså, eller för han är väl fortfarande under avtal med dem, mig vetligen, innan, även om han inte var kvar där.
Ja, det brukar ju vara långa avtal, så det tror jag definitivt.
Det borde väl ändå vara att, och jag tror inte att de, eller har de släppt honom, eller har de sålt honom? Det är det som är den stora frågan. För att han är ju ändå jag får säga, en av de bästa igelsen där ute, även om han kanske inte är top notch individuellt, så är han ju jättebra, och det ser man ju på Face just nu. Ser inte alls starka ut som de var på samma sätt när de hade Kerrigan. Även om de har liksom mer firepower i laget, så är de ju ganska mycket snurrigare. Och det är det som är frågan, Tommy. Vad tror du? Har han nytt lag eller har de släppt honom?
Alltså, det är väldigt dyrt att bara släppa en spelare. Det är ju nästan rent idiotiskt, skulle jag vilja säga, för en orga. Samtidigt så här, är han hetaste spelaren på marknaden? Nej, det kanske han inte är.
Och han lyfter nog en 150-200 000 i månaden i lön därifrån. På något sätt borde man väl säga cut your losses. Någonstans. Om de inte får sålt han, de vill ha en buyout på en miljon. Det är, så här, det är 5 månadslöner och de känner att de kanske inte... Jag tror att de släppte honom.
Nej, men jag håller med. Jag tror det är samma. Och det här är ju ett enormt värde för många organisationer att plocka upp Kerrigan. För precis som du säger, så skrev jag så att han har enorm potential att höja så otroligt många lag. Sen är han väl kanske inte personen att ta dem hela vägen. Nej. Men fortfarande väldigt, väldigt långt. Så det är fortfarande en väldigt upswing sida skulle jag vilja säga för den organisationen som tar in honom. Mm. För att han lyckas ju obviously väldigt, väldigt bra oavsett vilket lag han är. Han gjorde ett fantastiskt jobb i FaZe tycker jag. Mm. Precis som du var inne på, även om FaZe tar in mer star players eller mer firepower så går det nästan bara sämre och sämre för dem hela på att säga.
Där är en annan topic, den kan vi ta en annan dag för nu kan jag ha världens längsta utläggning om varför Nico fuckar upp det här laget fast han är typ min favoritspelare. Men det kan vi ta en annan gång. Tillbaka till ett annat spel. Apex. Är du chockad nu när jag byter spel?
Ja,
det
måste
vara första gången någonsin. jag har faktiskt tre saker jag vill gå igenom här. Mr. Beast, YouTubern, har ju gjort en så här IRL-grej med att de ska spela IRL Apex. Det är sjukt coolt. Paintball-liknande grunkemang fast med Apex-grejer. Det är ju sjukt coolt. Alltså jag måste ju ändå säga, och det tillsammans med att de här siffrorna med att Ninja fick 9 miljoner för att börja spela Apex och Shroud fick 3 va? För att streama det i ett par timmar i början för att det skulle ta fart. Jag är ju bara att jag älskar Apex. Alltså inte EA, de måste ha någon substudio. För jag kommer aldrig säga att jag älskar EA. av rena principskäl. Men samtidigt så är det är ju så fantastiskt bra gjort allting. Du vet, de är produktiva. De gör den här liksom IRL Apex-grejen för att få bra content. Och gör roliga saker med communityn. Och liksom en känd YouTuber. De liksom använder de här alltså stjärnstreamersarna. Shroud är min favoritstreamer. Jag tycker han är fantastisk på vilket spel han än spelar.
Han är en råtalang.
Han är grym. Han var awesome på CS. Skithärlig person. Han är bara grym rakt igenom. Och Ninja, det får man ju tycka vad man vill om. Han gör det ju väldigt bra. Och att de använder dem då och ser, de var ju liksom med i början på det här och fick det. Och nu är det 50 miljoner spelare. Jag måste bara säga hatten av. Det är så. Snacka om, de gör alla rätt just nu Apex, måste jag säga. De gör verkligen alla rätt. Och det är bara att hoppas att e-sportsatsningen de gör blir lika bra. För de är grymma.
Ja, och to be fair, nu är jag jävlens advokat. Jag har själv börjat spela på det. Jag har inte sett en enda minut när någon har streamat av det. Ingen YouTuber, ingenting. Utan gameplayet i sig är ju väldigt, liksom, de tar väldigt mycket, vilket jag förstår, mark av PUBG, av Fortnite och massa så här. För att de har lyckats väldigt bra med ett balanserat spel som är... Känns som en liksom frisk fläkt inom, ja, om man får kalla det e-sporten. Enligt mig, mitt tycker, så är det inte riktigt en e-sport än, men jag ser enorm potential i det. Jag tror att det skulle kunna bli det om de spelar korten rätt. Den här topicen har vi inte planerat, men jag vill fråga dig, Emil, för nu blir jag väldigt nyfiken här. Jag ser hela tiden en problematik med Battle Royale-spelen som e-sport.
Ja.
För att det är så otroligt många användare i en och samma match, i ett och samma game. Visst, det har byggts upp jäkligt coola arenor traditionellt med PUBG där de har liksom haft 30-tals lag i en stor arena och de har suttit alla liksom squads inom det här och liksom så här, fine. Men hur många gånger kan man göra det? Är det intressant? Är det intressant som publik att åka till en sån arena med såna liksom...
Sjukt bra point faktiskt. För att ja, du kan göra det någon gång ibland. Vi hade det där i Berlin och sånt. Men allvarligt, du kommer inte kunna göra det som du har LoL, Dota och CS-turneringen som är de stora spelen. För att det är så, ABC, det är mycket lättare att späcka och sånt. Min lösning på det hela, den här kan jag, om någon av publisherna använder det så skickar jag en faktura sen. Så är det faktiskt att gör mapsen mindre, mycket bättre loot direkt, gå snabbt. Och kör 20 manna, liksom, att det är 20 pers på den. Och kör 2-2 eller 3-3 eller 4-4.
Fyra skåd. Ja, men precis. Eller 5
någonting åt det hållet. Du vet, instant action, ganska små ringar. Det blir action direkt. Det är lätt att följa med vad som händer. För du vet, kolla på, jag har ju kollat lite på G-turneringar. Och det är ju allvarligt talat. Jag skulle sitta ju hellre och kolla på färg som torkar. Det är typ på den nivån.
Ja, och det är ju ont att säga det, för jag tyckte ja, PUBG var ett jätteroligt spel, men att titta på en turnering, det var ju precis som du sa, jag käkar ju hellre banan med skal på.
Det var ju det, alltså allvarligt, det är så mycket, det är så stor karta, man vet aldrig när det ska bli action, och folk smyger och kryper, och det händer ingenting, och det är världens största, och alla spelar superfekt, och det är bara...
Ja, helt plötsligt så händer allting på samma gång. Exakt. Vem ska man följa? Nej. Alltså det är det som är problematiken, att i 20 minuter händer det är ingenting.
Nej.
Alla bara går och lotar, håller sig i utkanterna, kör lite fordon och liksom kampar tills de här slutcirklarna, och sen händer det allting på samma gång, och då blir det så här, man missar ju mycket action för kameran kan inte vara överallt samtidigt. Nej. Och så här, hur ska man då som spectator eller objektet liksom välja vilken fight som är mest intensiv och liksom så här. Jag tycker det har varit väldigt krångligt format att följa, vilket är tråkigt, för att spelet i sig är kul. Då har du Apex som ändå jag ser mer potential i, men jag ser fortfarande också en utmaning när det är så många på en och samma server.
Mm. Nej, jag är med dig, men det är så här, jag tror att det är samma lösning på alla Battle Royale-spel egentligen. Sen så är det klart, vissa hade blivit mindre bra med mindre maps och sånt. Men även om det hade varit, alltså det, Battle Royale-spel ska ju spelas som de spelar. Jag älskar att spela det. Men för e-sport och för åskådare, nej. Kommer, alltså, kanske jag får äta upp min höga sko, tänkte jag säga. Men det kommer aldrig flyga som det är vi just nu.
Ja, intressant, eftersom det finns ju ändå tre stora spel i den där genren. Ja. Det känns som att man väntar på att något av dem ska slå igenom. Men det har inte hänt än.
Nej, och det, jag tror att tills någon liksom börjar anpassa det mer och mer för liksom, så är det ju, jag tror att det blir svårt. Jag tror att det blir jättesvårt. Ja, och då ska jag tillbaka till mitt spel då, CS. Det som jag älskar. Du har spelat ett par timmar också. Dennis tar break. Utmattning, och draken hoppar in. Kappa. Okej. Hur ska man formulera det här korrekt?
Lätta ditt hjärta, Emil.
Okay. Är det verkligen utbränning?
Ja, alltså, det är svårt att säga. Vi är inte lika insatta längre som vi var en gång i tiden, men jag tyckte man såg tendenser på att han var lite utbränd, bara han var liksom irriterad på tweets han gjorde. När han gjorde lite dåliga performances, enligt min mening. Mm. Underpresterade lite i vissa matcher och tog det väldigt hårt på psyket. Alltså man märkte att det tog hårt på psyket i och med att han tweetade ut om det ofta. Och beklagade sig och så vidare. Och jag tycker att det var ett tecken på någon form av mental utmattning.
Ja.
Ja. Han har ju familj och så också.
Ja, men jag köper det. Men det här är ändå så här, Dennis är ju sjukt jävla duktig. Alltså killen har supertalang, mer talang än de flesta andra proffsspelarna. Men så här tidigt i säsongen, jag vet inte, det måste ju vara någonting, jag tror inte det bara kan bero på spelandet då. Eller är det liksom en downhill-spiral, för han har ju spelat ganska svagt senaste tiden innan det. Han hade väl börjat bättre till sig i majoren i slutet på det, men det har ju faktiskt inte varit den Dennis man förväntar sig och som man vill se.
För mig visar det ännu mer att, alltså, CS är ju en väldigt mental sport, att du måste ju liksom ha viljan och så. Det spelar ingen roll om du tränar 8 timmar om dagen, det spelar ingen roll, för du måste viljan och tycka det är kul att träna 8 timmar om dagen. Och det är en enorm skillnad på att bara put in the hours och tycka att det är kul att put in the hours. Det är liksom samma tid, men det är helt olika resultat skulle jag vilja säga. Du måste ju liksom ha passionen brinna för att tycka det är kul. Och jag tyckte inte det kändes som att han hade kul mer än
Jag gillar det du säger, jag håller faktiskt med. Jag håller faktiskt helt med. Om vi sen ska gå in på steg 2 i den lilla härvan. Draken tillbaka i NIP. Och här är något jag måste fan säga. Fan vad bra. Jag måste säga, så jävla kul. Alltså draken är ju fantastiskt duktig. Har ju, det kommer lite som någon nyheter att han har haft problem att passa in i lagen han har varit i på det sociala planet. Men jag tror och hoppas att han har växt till sig lite, för att han är en jätteskön kille privat, och liksom han är en fantastiskt duktig spelare, och han kan göra liksom, jag törs faktiskt säga det, att Nip kan liksom bli major contender med honom i laget igen om han håller sig som han kan vara, för han är världens snällaste kille, och så här, bara att han tiltar lite lätt, och det är så här, bara han får bort det där lilla, det måste man ju kunna få bort, kan jag tycka. Han kan bli hur bra som helst. Jag tror verkligen att draken tar det här som sin chans just nu. Och det är ju precis vad Nip behöver i sitt lag. En dedikerad AWP-er. Du ska inte låta Forbes springa omkring med en AWP. Han är typ bäst i världen på aima tillsammans med Nico. Och, du vet, han ska ha sina rifles. Och ha en AWP-er som gör och tar mycket, mycket ground. Och liksom sätter att, liksom, framförallt som CT, att andra lag får använda utility. För han kan vara precis var som helst. Han får bränna hur mycket som helst. Inte ha mycket kvar till execute sen och sånt. Det gör ju en helt annan dimension, som jag tyckte att Nip gjorde bra på majoren ändå. Med tanke på hur det har sett ut tidigare. Men det är den biten som jag känner har saknats för laget.
Ja, de har ju gjort jättebra resultat redan. Obviously, jag menar, vända det där. I vanliga fall så känns det som att man lägger sig efter en sån kross som det var första kartan där. Till att vända då och vinna mot FaZe här i veckan. Det var kul att se.
Ja, verkligen. Och det är så här, nu har de inte haft många praktdagar med draken heller. Utan det är väldigt mycket man vet ju själv att de kommer in i ett nytt lager och sånt. Det är väldigt mycket oklarhet om vad man ska göra. De andra blir osäkra som inte du vet vad du ska göra. Riktigt kul att se. Final ikväll, ikväll torsdag då, som vi pratar. Så imorgon vet ni resultatet i det. Astralis, det blir på tok för tufft. Måste jag bara säga. Men kul att de har gått i final.
Ja, verkligen. Något annat kul då, Emil, som vi har att berätta. Vi har blivit ambassadörer här.
Ja.
Det känns ju fantastiskt faktiskt.
Ja, det känns jättekul.
Så att vi har blivit ambassadörer för Philips OneBlade.
Mm.
Vilket är skitkul. Mm. Båda två har lite skäggstubb här, men jag minns ju när vi var ute och turnerade runt om i världen. Vi var ändå ute i 6-7 år när vi liksom reste hela världen runt och inte var hemma så mycket. Jag var ju den som alltid skulle vara slätrakad för. Nu är det tvärtom. Jag hatar att vara slätrakad. vilket jag tycker är fantastiskt. Alltså Philips OneBlade är ju en rakhyvel ändå som du aldrig kan skära dig på. Nej. Vilket känns konstigt. Det är nästan så jag vill testa och försöka skära mig med den.
Det lät man fel. Men alltså, jag är med dig, och jag under våra restider hade inte så mycket skägg. Jag var en liten kiddo. Men jag kommer ihåg första gången jag rakade mig. Då gick det inget bra. Då skar jag mig över hela ansiktet. Då bodde vi faktiskt ihop då.
Jag kommer ihåg det.
Det var så här hela nyllet. Det var väl någon så här engångsgrej. Och det slutade... det kommer jag nog aldrig glömma. Ja, du vet hur jag såg ut. Det är skönt att inte mobilkameran fanns då. Kan man säga. Nej, det känns jättekul faktiskt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har varit lite blandningar av kommentatorer. Vi har sett, vad heter det, Machine gå in i LEC, alltså LCS Europe. Den gamla, alltså en av mina favoritcasters i CS. Och nu, det senaste, Shox. Alltså hon som jag, alltså jag tar ju, om jag tänker på EU LCS, då tänker jag på Shox. Av någon anledning, för hon är liksom frontfacet för er där. Hon ska in i CS, och det tycker jag är fantastiskt roligt. Hon ska kommentera, eller vara liksom host på, vad heter det, Blast Pro Series i Sao Paulo i Brasilien nu. Och det tycker jag är förbaskat kul, för att hon är en fantastiskt bra profil för e-sporten. Mm. En av de här starka superkvinnorna som vi faktiskt har i e-sporten, och jag tycker verkligen ska lyfta fram. Och det tycker jag, här måste jag säga, det är bra för Counter-Strike att hon kommer in där också och kan dela med sig. För vi har lite saknat någon sån karaktär, en kvinnlig karaktär av det inom CS. Så att jag måste säga varmt välkommen faktiskt.
Ja,
det är
verkligen
fantastiskt roligt.
Ett nytt uttryck jag säger jämt över tiden. En frisk fläkt.
Du börjar bli gammal, du min vän. Ja, nej, men jag tycker det är så bra. Hon har varit så duktig med LCS. Och det är kul att liksom vi får ta del av de här starka kvinnorna. Förhoppningsvis kan hon gå i bräschen, så vi får se ännu mer starka kvinnor.
Hur tror du det kommer gå då? Kommer hon lyckas?
Jag tror hon kommer göra skitbra. Hon är proffs rakt ur fingerspetsarna. Det kommer gå jättebra. Och det, jag tror att det är viktigt att andra kvinnor ser att det finns några rollmodeller. För det är de som fyller LOL, de vet ju att det finns mycket, men i CS har vi ju saknat det. Så jag hoppas att det kommer många kvinnor att följa hennes fotspår sen.
Kul.
Både som spelare
och
liksom runt om i businessen. Så jag tycker det är jätteroligt faktiskt. Du, Tommy.
Ja.
Det spelas ju faktiskt lite Counter-Strike också borta i Asia, i China just nu, i VSVG. Kanske det konstigaste formatet någonsin. Får bara vara från samma lag, 32 000 grupper. Och typ alla går vidare. Jag vet inte, det bara känns lite trolligt. Många lag, en snipp och så vidare. Och massa mer hoppade jag av precis innan. Och den spelas just nu. Fnatic är väl i semifinal, tror jag. Om jag inte såg fel. Vann idag mot Optic 2-0. En liten surprise dock. Mibber åkte ut med 2-1 mot Vindigo i kvarten. Det är ju... Ja. Förlåt, jag skrattar. Det är så här hånskratt. Men det är allvarligt. Det är så här, det ska ju inte hända. Det måste ju vara. Då börjar jag undra, för Mibber såg faktiskt väldigt starka ut på mig, det måste jag säga, med tanke på att de har relativt nytt lag, ny coach och sånt. De har hunnit spela ihop sig, för det tar väldigt lång tid. Men Vindigo, allvarligt. Det måste ju vara, två av dem måste ju ha varit sjuk. Men alltså, jag kan inte greppa det. Jag kollade inte matchen själv.
Jetlag, frågetecken.
Ja, men det måste ju vara det. Alltså någonting, för det är ju så här. Mibbe ska vinna 10 av 10 mot dem. Vinner går bra lag, men absolut inte Mibbe kaliber på det. Det är, nej.
Var det inte Mibbe också, eller dåvarande, vad hette de då, på DreamHack i Stockholm för 2 år sedan, som torskar mot Tai Lu?
I Malmö var det, men Malmö. Det stämmer. Det året ni på vann var det, ja. Ja,
då trodde jag att det var Tai Lu som spelade bra och att de skulle liksom komma efter det. Men Tai Lu gick ju ner sig lite efter det. Nu har de kommit upp lite, eller lite bättre igen skulle jag säga. Men tror du att det är Mibbe som har en historia, höll jag på att säga, och bara allmänt choka och lägga sig, höll jag på att säga, för att man är lite trött och inte tar så seriöst på turneringen, eller...
Alltså jag tror att de inte tar matcherna seriöst. Ja. Det är precis som du säger. Utan när du ser Mibbe ett taggat lag organiserat mot topplagen, så spelar de bra. Då ska de inte torska. Men de kanske inte lägger ner till med tid, går in och ska styla lite och sånt. Alltså det måste vara något åt det hållet. För att det är väldigt ofta de faller mot lag de inte ska torska mot. Sen vinner de mot topplagen liksom. Och det är så här, doesn't add up really.
Kanske att man underskattar motståndaren.
Ja, precis.
Och inte går in för matchen.
Nej men exakt. Du vet, man förbereder sig inte som, du vet, du ska möta FaZe eller Astralis eller något bra lag. Så är det så här, då går du in på ett sätt. Och sen så möter du Vindigo. Ja, visst, sitter och latchar lite. Och sen så är det plötsligt, puff, så torskar man. Det går ju väldigt fort när det börjar gå ut. När det går down,
det är svårt att bromsa den här.
Ja, visst, men det är omöjligt. Jag skulle säga, matchen avgörs ju väldigt mycket innan. Med förberedelser. Mindset, rutiner och sånt där. Sen på serven, ja, det är klart man kan dra ett ace och kan turn the tide om det är tight match. Men
de
överlag...
kanske redan mentalt var på nästa match och glömde av
det. Precis, vet du vad? Det har vi gjort ett par gånger också, Tommy. För länge sedan. Och det är så här, du vet, då fanns det ju som tur var loser bracket och winner bracket, så vi klarade oss. Men det var ju, kommer du ihåg det? Vi har liksom gått och bara tänkt, vad ska vi göra på de runderna i finalen mot dem? Så bara, aha, får vi gå lower bracket då? Gick ju vägen ändå. Men liksom, absolut. Du vet, den här underskattningen, det är livsfarligt.
Och det är livsfarligt, vet absolut.
Och precis när du börjar springa iväg med runder, man blir lite paralyserad i det läget. Att, vad ska vi göra?
Ja, jag minns det själv. Jag är en sån enorm vinnarskalle. Och jag minns när jag skällde ut en av våra lagkamrater. Vi ledde, tror jag, med 12-0 på train. Och den här lagkamraten som jag inte vill hänga ut.
Do it, häng ut han.
Skulle kniva motståndarna.
Det var Al, va? Ja, det var det. Jag kommer ihåg.
Och jag skäller ut honom bara för att jag bara säger, vi måste ta varenda jävla runda seriöst. Ja. Alltså en enda jävla runda kan ju vara för det första liksom att man börjar torska fler runder för att man liksom mentalt släpper in dem i matchen. Du vet ju själv hur lätt det är att göra det.
Gud.
Och det är ju liksom ibland, det är hur många matcher är inte som avgörs på en eller två runder dessutom. Jag menar, leda hårt på CT-train, speciellt för 1-6, sa inte så mycket. Nej. Du kunde ju nolla, så du kunde ju vinna 15-0 en runda och det var fortfarande blev en jämn match sen ändå.
Ja, det är sant.
Vilket är så här, jag hade mentaliteten, man får fan inte släppa en enda runda gratis, och det är det jag tycker och är förundrad över än idag, att det är många lag som börjar släppa. De leder jättemycket och sen börjar de bara släppa runder gratis bara för att säga, oj, vi leder med 8-0 här. Och slappnar av och ska testa någon ny taktik. Så helt plötsligt så släpper de in de andra i matchen. Helt plötsligt så blir det så här 8-7.
Det är ju värdelöst. Och det, man ser det hela tiden. Jag skulle vilja dra en sak. För det fanns ju något som heter charges only-regler förut. När vi spelade som gjorde att då var det bara attackerande laget T som fick runder. Och då var det ju, så jag skulle vilja jämföra det tillsammans med att, du vet, då försökte du som CT gömma dig när T sade echo. Vi hade en spelare i laget. Han sa, backa. Och sen gick han på och tog alla ekofrags själv. Alltså jag vill inte hänga ut någon. Det är Tommer heller. Lite samma sak. Nej, skämt åsido. Rolig anekdot.
På Brax.
Nej, det var på matcher också.
Okej då, en eller två.
Arad. Ja, nej.
Ecofrags är de roligaste för
alltså, det är ju det bästa som finns. Alltså, jag kan ju säga det. Jag är ju Ecofrag number one. Det är jag faktiskt nu, för jag har tagit över den.
Ja, jag önskar att jag var lika bra på Ecos.
Har ju en inbyggd Ecoradar. Det är väldigt viktigt att ha det.
Emil dessutom som är väldigt, alltså, om jag skulle säga, du är nog en av de bästa i världen på att kommunicera in-game. Alltså än idag när man ser på spelare i scenen idag. Så traditionellt så måste jag verkligen ge dig cred, Emil, till att du alltid har varit en av de mest kommunikativa. Men, exakt. Man vet vad som är på gång när Emil helt plötsligt blir knäpptyst. Om man kollar liksom hur ekonomin ser ut. Och man inser ganska snabbt då. Okej, okay, motståndarna har en eko. Och man ser hur det bara börjar rassla in frags hos Emil.
Så
man behöver inte ens sitta och räkna på pengasystemet själv, för att det är Emil tyst en runda, då vet man att det är ekorunda som är på gång.
Åh, herregud. Funny because it's true. Du, apropå pengasystemet, Tommy, så har det faktiskt varit patchenat. Jag blir lite, känner mig som är packad när jag läser den där vad heter det, grejen. Utan det är helt nytt ekonomisystem. Augen är $150 dyrare. M4 Silence är 5 skott bättre och 75 i magget. Och pengasystemet har de gjort så att det ska bli svårare att bli resettad. Läser du de ändringarna?
Ja, nu blir jag sugen på att gå hem och spela.
Ja, men för det här tycker jag är jättebra. För det blev ju så här, du vet, när bonusen du fick 1-9 rundan efter att torska pickan. Torskade du, föreställde du dem och vann den, då stod du på 1-4. Men nu har du liksom en liten buffert, så första rundan torskar får 1-9 för. Om inte jag är bara helt utsnurrad nu, eller fattade du det så också? Vilket jag tycker är fantastiskt bra. Det kommer bli mer vapenrunder. Och det här är, jag har sagt det, jag vet inte, ni som har lyssnat på poddar och sånt från oss innan här. Jag vill ju inte ens ha pistolrunder. Jag vill ha så många vapenrunder som möjligt. För jag tycker Counter-Strike är vapenrunder. Självklart en viss del ekonomi. Men man vill ha så många vapenrunder som möjligt. Det är inte kul att spela en CT halva. Vinna en vapenrunda 1-1. 2 ekos som torskar nästa. Vinna en vapenrunda 2 ekos. Alltså det är så här. Det är inte fair på det sättet. Det är så här. Ja, det är klart. Det är en del av spelet. Och man kan göra åt andra hållet. Men samtidigt så blir det. Det är mindre vapenrunder. Jag älskar ju vapenrunder när folk är fullkittade och då man får se liksom perfekta executes och bra molotovs från seterna och de smokar av. Och det här går jag igång på när det är liksom snygga saker med utility och teamplay och någon skjuter som en gud. Och det är, det gillar jag. Jag skulle ju gärna vilja ha att man kör startman i 10K eller något.
Nu är jag ju färgad där, för jag var ju ganska duktig på picke förr, så jag gillade ju
picke. Jag var ju inte det kan vara därför jag inte gillar det. Gick inte att spraya med dem.
Så att jag tycker, alltså charmen fortfarande, jag tycker absolut att picke runder ska vara kvar, för att jag tycker att det är ett roligt moment. Men sen så tycker jag faktiskt, sen go-tiden så har ju picke blivit lättare att hantera. Alltså om man går tillbaka till 1.6 så var det lite mer, vad man ska säga, rekylhantering även på pickerna. Så man var tvungen att kunna bemästra. Idag så går ju pickerna extremt rakt och du liksom bara behöver dutta där det är, och vilket gör att det, så här, det känns som att pickerna idag blir mer random än som vinner på grund av det. Du behöver inte just vara ett jättebra pistollag, utan det är ju ganska random. Sen vissa lag är fortfarande bättre på pistol än andra runder, men det känns mer random idag än 1-6. Vilket gör att, ja, jag vill också se självklart mer vapenrunder. Absolut mindre ekonomirunder, för att det är inte där man visar sin skill, om man ska säga. Nej. Sen så är det fortfarande kul att ha det här elementet med att det ska vara ekorunder för att du ska bli bestraffad av att
ja, men
att
det får ju om du har startman i 10 000 också, plus att jag slipper picka. Perfekt. It's done then. ESL, DreamHack, face it, do it. Perfekt. It's a done deal. Okej, apropå deal. Det roligaste med hela den upgraden är faktiskt att det kommer nya skins. För en skin torsk som mig. Jag har sett dem. De ser skitcoola ut.
Är det så?
Ja, jag tycker det. Jag är lite sug. Nu är det ju lite seriekommentering efter det här och jobb. Så jag kommer inte sätta mig vid datorn förrän imorgon igen. Och då tänkte jag faktiskt se. Hoppas lådorna blir lite billigare på auktionshuset, tänkte jag säga. Jag spelar för World of Warcraft. på Marketplace heter det. Så jag tänker att jag är så vovskadad. Köpa lite lådor och öppna. För det är ju kul. Det är ju jätteroligt. Ja, om man är över 18 självklart.
Ja, jag minns att jag tiltade så mycket. Det var någon som satt på kontoret och öppnade typ en låda för första gången med nyckel och så här, få en kniv direkt, och själv har man öppnat, jag vågar inte ens säga hur många lådor man har öppnat. Nej. Och jag har aldrig sett skymten av en kniv.
Jag tror jag öppnade 4-5 stycken.
Knivar eller lådor?
Nej, knivar.
Ja, fan, du,
och lite
glass som får öppna lite.
Och sånt där. Det känns bra, så jag kan öppna din om du skickar
dem. Jag
lovar att du ska få tillbaka. Skicka nycklar också. Promise you will get it back.
Ja, tiden går snabbt. Ja. Tack för att alla har lyssnat.
Ja, tack så jättemycket för att ni lyssnade. En sak också jag skulle vilja nämna, det är att tweeta gärna vad vi ska diskutera Och gärna på Twitter och sånt. Det är svårt att läsa meddelanden på andra ställen. Om det är Facebook och Instagram, de kommer en massa spamfolders och det. Så tweeta gärna. Det är helt rätt väg att gå. Om det är något ni vill att vi ska diskutera, om det är någon vi ska highlighta, eller om ni bara vill gnälla på oss eller hylla oss, eller vad ni vill. Det är bara jättekul. Vi gör det tillsammans med er. Så tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen.